Härligt att se er alla. Jag bad tillsammans med en ung kille. Jag gör det faktiskt lite tidsomtätt. Ber tillsammans med människor. Jag är en av pastorerna här i den här kyrkan och jag heter Mimmi. Och vi bad tillsammans och det hade vi gjort flera gånger tidigare. Och så plötsligt mitt i bönen så säger den här killen till mig så här: men Mimmi, be på riktigt. Alltså han avbryter min bön för att säga: men Mimmi, be på riktigt. Och jag blev lite stött. Alltså lite förnärmad. Jag tänkte, vad säger han? Vadå? Jag ber väl på riktigt? Nej, sa han. För att det ska bli bön så måste du mena vad du säger. Annars är det bara ord. Är det någonting som kännetecknar den killen så är det att han är äkta. Och är det någonting som kännetecknar det här gänget av konfirmander så är det att ni är äkta. Och den här filmen som var hopsatt, den var ju hopsatt lite från vad ni har sagt, vad ni har upplevt under det här året. Och ni har ju skickat det till mig också för att ni ville vara med i dagens predikan. Så vad har ni då sagt? Ja, men ni har sagt till exempel att det är viktigt att man är den man är. Den här äktigheten, ni är de som genomskådar fake. Alltså är det någonting som ni inte gillar så är det fake. Utan är det någonting som är fake då ser ni igenom det och så bara, nej, inte bra. Och samtidigt så är ni kanske de som fejkar mest av alla. Och vill hålla liksom en bild av någonting att så här cool är jag. Och så länge ingen vet min insida och resten så är det okej. Men samtidigt så gillar ni det äkta och ni söker efter det. Och ni stör er på fejket. Och finns det någonting som ni längtar efter och som ni uppskattar i andra människor så är det sanning och äkthet. Jag skulle säga att ni är nog generation äkta. Och då kanske det sitter massa folk här i kyrkan och tänker, ja men så tänker jag också. Ja men det är ett tecken på att du är ung fortfarande. Det är lite tonårsvibbar i dig där, att du gillar äktheten. Du gillar när det är på riktigt. Och när ni har skrivit ner era reflektioner över det här året, ni har skrivit om gemenskapen, så har ni skrivit att ni har haft kul, att ni har blivit ett gäng, att man kunde alltid höra någon skratta och att skrattet liksom aldrig ville riktigt ta slut. Att ni har blivit som en stor familj. Men ni har också skrivit att ni har känt att ni har växt som individer, att ni har vågat att ta plats. Och trots att den största utmaningen var i början av höstterminen att hur ska jag komma in i den här gruppen? Jag känner ju inte dem. Så är det precis det som har hänt för ni har vågat att ta plats. Vågat att vara de ni är. Ni har hittat en trygg plats och icke-fake människor. Nice människor har ni hittat. Och det här det talar om äkthet. Det har inte varit enkelt, men det blev bra. Och ni vill ju inte att det här konfåret ska ta slut. Ni har ju frågat, kan vi inte ta ett till? Kan vi inte köra liksom ett år till med konfan? Men ni har också mött utmaningar. Och det gör alla människor genom livet. Och när ni har försökt att sätta ord på era utmaningar har sagt att det var svårt att sitta still och lyssna. Att fokusera var en utmaning. Att vara tyst och bete sig. Att skriva anteckningar och ställa frågor. Att bli mer social. Att prata med främlingar. Och att be för andra människor. Och det var inte heller enkelt. Men vad bra det blev. Och vad ni har lärt er. Då berättar ni att ni har lärt er olika saker om Bibeln. Att hitta i Bibeln som i sig är ett helt företag, att tolka kristendomen och den kristna tron. Men ni säger också att ni har lärt känna er själva, faktiskt på både gott och ont. Vad som kan hända när man släpper in Gud i sitt liv, vad den helige ande kan göra. Ni har lärt er hur man kan se på sex och kärlek och respekten för medmänniskorna. Hur man lever efter den där gyllene regeln, att allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni göra för dem. Hur det kan vara att vända sig till Gud och att faktiskt börja bli hans vän. Och så har ni lärt er att det finns andra som också tvivlar. Och att ni inte är ensamma. Och det här, det talar om äkthet. Det talar om på riktigt. Och i det skulle jag säga att ni är föredömliga. En del av er, ni berättar hur tron har liksom fötts på er insida. Och det är som att den har fått liv och den har fått rötter och trängt sig ner och börjat växa. Och det har varit en väldigt positiv upplevelse för er. Men andra säger att jag har inte riktigt kommit fram till en egen tro. Men när jag har sett mina kompisar och vad som har hänt när de har tagit tron på allvar, då ser jag att det är sant. Ni är äkta. Jag tror att det är viktigt och jag tror att det är bra att vara äkta. Vi lever i en värld av fake. Vi lever i en värld av väldigt mycket på låtsas. När man vill hålla upp liksom en image och en sida av någonting som man önskar vore sant, men som ofta inte är det. Och många gånger när vi känner vår egen insida så jämför vi den med andras fejkade utsida och tänker att det här duger ju inte. Men när sanningen kommer oss in på livet, då duger det. Då duger det. När jag har tänkt på den här gudstjänsten så har jag tänkt att det här att vara äkta, det hänger ihop med någonting som är äkta vara. Att man själv är äkta och lever ett äkta liv, men att man också satsar på äkta vara. De sakerna, jag tänker att de hör ihop. Och när jag har bett till Gud inför den här gudstjänsten så är det i den riktningen som mina tankar har gått. Att vara äkta och äkta vara. Så låt mig då säga någonting om äkta vara. Låt mig säga någonting om Gud, om Jesus. I Bibeln, när han själv presenterar sig, när någon frågar, vad ska jag säga att du heter? Då svarar Herren Gud, säg, jag är den jag är. Äkta, rakt igenom. Han säger också att jag är vägen, jag är sanningen och jag är livet. Det finns liksom inget mittemellan med Gud, utan han är den han är. Jag tänker att en äkta vara, det är någonting som tål att prövas. Det är någonting som håller över tid. En äkta vara, det är tåligt och slitstarkt. Det är trovärdigt. Ett par äkta jeans håller både färgen och formen, eller hur? Och de har märket. Visst är det så? Och så kan det vara med många saker i livet. Om Gud då är en äkta vara, vilket jag menar att han är, då är ju han också tålig till att prövas. Och genom hela Bibelns stora berättelser så möter vi människor, berättelser om vanliga män och kvinnor och barn som prövar Gud och ser att han håller måttet. Och här i kyrkan idag så sitter det mängder av människor som idag har prövat och sett att Gud håller måttet. Jag är själv ett vittnesbörd om det. Och många av er som känner mig, ni känner också till mina berättelser. Till exempel i Bibeln så står det om en man som heter Noa. Kanske har du hört om Noa som byggde en stor båt. Han upplevde att Gud sa till honom att du ska bygga den här stora båten så att det finns plats för alla människor och djur. För det kommer en flod över världen som kommer att förstöra allting. Och Noa gjorde det galna att han trodde på det han upplevde. Han fick liksom inte ett brev på posten där det stod så här säger Gud. Utan det gick genom hans tro. Och när saker och ting går genom en människas tro, då händer det någonting. För tron är aldrig passiv. Ja, jag sätter mig här med armarna i kors och ser, väntar och ser vad som händer. Utan tron är alltid aktiv i det att man väljer att gå i en riktning utifrån tron. Tron har aldrig problem med tvivel. Men tron, den försvinner mot otro. För otron är när man inte vill tro. Men om man vill tro men inte riktigt lyckas, då är det tvivel. Och tvivel är inget problem. Och så var det för Noa också. Jag tror att det var många dagar när Noa vaknade på morgonen och han tänkte, vad håller jag på med? Alltså han byggde och byggde, och det var inte några dagar han byggde, utan han byggde i flera år. Och han byggde inte ens i närheten av ett vattendrag, utan mitt ut liksom i obygden utan varken sjöar, år eller någonting byggde han den här båten. Och jag är övertygad om att folk gick förbi och att de skrattade, alltså hånskrattade. Och verkligen, de såg ner på Noas tro. Men Noa, han höll fast vid tron. Och det visade sig att Gud hade rätt. Floden kom och människor och djur i Noas båt, de blev räddade precis som Gud hade sagt. Det är en av berättelserna vi kan läsa om i Bibeln. Vi kan läsa många. Vi kan läsa om när Israels folk hade varit fångar i Egypten i flera hundra år. Och sen äntligen blev de fria och de gick i riktning mot ett land som Gud hade lovat att de skulle få. Ett fantastiskt ställe där de skulle leva i frihet. Men på vägen dit så helt plötsligt så står de framför ett stort hav, Röda havet. Och bakom sig kommer Egyptens arméer. För kungen i Egypten, han har ångrat att han lät folket gå. Och han tänker, jag hämtar hem dem igen. Och i den situationen, då säger Gud till folkets ledare, till Mose, ta din stav och sträck ut den över vattnet. Alltså det är så konstigt. Ja men eller hur, det är på riktigt konstigt. Vad i hela världen har den här staven med det havet att göra? Men Gud, han har lösningar på situationer som vi människor inte har. Och i det läget sa han, ja men gör så. Och när Mose gjorde det, han sträckte ut sin stav över vattnet, delade sig vattnet. Och Gud gjorde en väg framåt för det här folket. Gud, han är äkta vara. Han tål att prövas. I konfan har ni pratat mycket om lovsången. Vad lovsången är, att det är de sjungna bönerna till Gud. Och många av er har upplevt att Gud har kommit så nära när ni har lovsjungit. Och det har många av oss här i kyrkan upplevt samma sak. Vi kan göra det när vi kommer och vi sjunger tillsammans. Men vi kan också ha de starka upplevelsen av en närvarande Gud när vi står hemma och diskar eller är ute och cyklar eller man är på skolan eller jobbet eller man är någon annanstans. Det finns egentligen inga förutsättningar för att Gud där och då ska visa att han är på riktigt. Men han är det. När det föds en sång på insidan som man ibland bara... Eller hur? Och ni har hört berättelsen om en man som heter Paulus och hans kompis Silas. De var fängslade. De satt i ett fängelse någonstans i Turkiet. De var bundna till händer och fötter. Och när de satt där och mot alla odds så släppte de fram lovsången som de hade på sin insida. Och då gick bojorna sönder. De upplevde frihet. mot alla odds så visar sig Gud också där att han tål att prövas. Det står i Bibeln, smaka och se att Herren är god. Du kanske tycker att någonting, tänk dig en vällagad maträtt. När ni var i England, ni kanske åt fish and chips. Kanske ni aldrig hade ätit det förut, bara ta det som ett exempel. Då kan man ju tänka så här, det ser ju gott ut. Eller tänker man, det ser verkligen inte gott ut. Man kan inte veta hur det smakar förrän man smakar. Det är sant. Likadant är det med Herren Gud. Men du kan smaka och se att han är god. Du kanske har smakat på Guds godhet i ditt liv många gånger. Och du kan själv stryka under det jag säger. Ja, men det är sant. Den Gud jag tror på, han är god. Eller kanske du aldrig har smakat och sett att Gud är god. Vet du att idag är dagen när du kan smaka på Guds godhet för första gången i ditt liv. Och jag tror jag kan lova dig att det kommer inte bli den sista gången som du smakar på hans godhet. För på riktigt är han god. Det som är äkta, det håller över tid. Och det står i psalm 90 och de första verserna. Där står det, Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen. Från evighet till evighet är du Gud. Han håller över tid. Och jag skulle vilja uppmuntra dig till att lyssna till människors berättelser. Människor som har en bärande tro på Gud. Lyssna vad de har att berätta om. Vi ser ofta hur tron går som i arv. Den är personlig men den förs över från generation till generation. Och det kanske är dags för dig att fråga din farfar. Hur har du upplevt att Gud är god i ditt liv? Och då kanske du tänker, ja, men jag har ingen farfar som kan berätta om det. Min farfar, han har inte smakat på Guds godhet. Eller jag har ingen farfar, jag känner inte honom. Han frågar någon annan. Du kanske ska fråga dina barn. Du som förälder eller släkting till en konfirmand. Du kanske på riktigt i ett förtroligt samtal ska fråga, har du smakat på Guds godhet? För en del av er, ni tycks ha gjort det. Med evig kärlek har jag älskat dig, säger Gud. Och därför låter jag min nåd förbli över dig. Det som är äkta, det är trovärdigt. Du vet, du kan alltid lita på det som Gud säger. Vi lever i en tid med så många röster. Och ganska negativa röster skulle jag säga. Och ni som är den uppväxande generationen. Ni får höra ganska hårda och mörka framtidsutsikter. Om hur klimatet bara kraschar. Att det liksom, världen kommer att gå under. Jesus sa något om det också. Han sa att jo, även om himmel och jord försvinner så kommer det stå fast som jag har sagt. Han är på riktigt äkta vara, han är trovärdig. Han är slitstark, han är tålig. Det är som jeansen som behåller både färg och form, han förändras inte. Han är densamma igår, idag och i all evighet. Berättelserna som andra har berättat, de du läser om i Bibeln. Samma sorts berättelser händer idag. Med andra människor, men utifrån samma tro. Det som är äkta, det bär ett märke. Du kanske tänker på jeansen igen. Eller du kanske tänker på en äkta guldring eller någonting, något som är äkta, det bär ett märke. Och jag skulle vilja säga att våran Gud, han bär också ett märke. Han är korsmärkt, vår Gud. Det berättas om honom i Bibeln. Han beskrivs som den smärtornas man. Han var föraktad, han var övergiven av människor. En smärtornas man. Förtrogen med lidande. Men det var våra sjukdomar han bar. Det var våra smärtor som han tog. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Men han blev genomborrad. Han fick märken för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Var och en gick vilse. Var och en ville gå sin egen väg, men all vår skuld blev lagd på honom. Han utgav sitt liv i döden, räknades bland förbrytare. Han som bar de många synd och som gick in i överträdarnas ställe. Bibeln berättar om denna smärtornas man som led döden på korset för hela mänsklighetens väl. Han som sa, jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet. Jag är äkta vara. Jag är vägen till Gud. Jag är sanningen som varje människa söker. Jag är livet som aldrig dör. Jag är. Han är äkta vara. När han hade dött på korset, han hade blivit begraven i en klippgrav. Och på tredje dagen så uppstod han i härlighet och han visade sig för sina lärjungar. Och han sa, se, här är märkena i mina händer. Kom och känn, här är såret i min sida. Och tvivla inte, utan tro. Är det någonting som jag vill skicka med dig från den här dagen, så är det, kom och se. Han är sårmärkt för din skull. Kom och känn, för han är på riktigt. Och tvivla inte, utan tro. Han är äkta vara, vår Jesus. Kommer aldrig att tröttna att prata om min Jesus. Kommer aldrig att tröttna att berätta om vad han har gjort. Jag har sett så många människors liv totalt förvandlade utifrån den här enkla tron. Om en Gud som är på riktigt, som tål att prövas, som håller över tid, som inte förändras, som man kan lita på, som står fast och som för vår skull blev korsmärkt. Och jag har sjungit i sångerna idag att han älskar dig. Och han inbjuder dig. Han säger kom, vet du om att du är älskad. Kom, det finns frihet, det finns liv för din själ. Och en del av er konfirmander, ni har vittnat om det här året. Att det är just det som har fascinerat er så mycket. Att ni märkte, det var på riktigt. Men det är för riktigt, på riktigt för oss alla. Jag skulle vilja be en bön tillsammans med dig. Och kanske är det så att du idag vill komma till Gud. Du kanske har gjort det många gånger förut. Eller kanske har du aldrig gjort det. Och idag så säger du, ja, jag vill pröva. Jag vill smaka. Jag vill uppleva hans godhet i mitt liv. Jag vill få den friden och friheten i min själ. Jag vill bjuda in honom att bli herre i mitt liv. Jag ska be att alla bara böjer sina huvuden och sluter sina ögon. Jag kommer inte be dig att komma fram. Du behöver inte göra något offentligt för någon på något sätt. Men jag känner ändå att jag vill ge dig den här möjligheten. Att möta Jesus i ditt liv den här dagen. Och vill du be tillsammans med mig? Ja. Ja, men jag vill smaka. Jag vill smaka din godhet. Kom in i mitt liv. Ta hand om mig. Visa dig äkta och hållbar för mig. Jag ger dig mitt liv, mitt hjärta. Vill du bara räcka din hand och ta ner den igen, så ska jag be för dig. Gud välsigna dig. Och dig också. Kanske sitter du hemma, du följer med via YouTube. Räck din hand i tro. Och sträck ditt hjärta i tro mot Jesus. Någon mer som vill räcka sin hand och säga be för mig också. Innan vi ber. Fader, jag tackar dig för att du är en äkta Gud. Tackar dig för att du har öppnat vägen till din egen närvaro. Till din egen plats. Genom Jesus Kristus. Som genom döden på korset gav sitt liv för mina synder. För min skam, för min skuld. Men inte bara för mig utan för hela världen. Herre, nu kommer vi till dig och vi kommer i tro. Kommer i tro på din barmhärtighet, på din godhet. Kommer precis sådana som vi är. För att ta emot av det liv som du har att ge. Tack att du möter den som längtar i denna stund. I Jesu namn. Amen.